Det är torsdagen den 2 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss och hoppas att ni har haft en skön ledighet. Vi ska blicka lite framåt i dagens podd. För den 9 juni är det ju så att Sverige ska gå till Europaparlamentsval, det sjunde i ordningen. Och diskussionen och debatterna inför detta är förstås igång. Vi har redan berört valet några gånger i podden. Folklistans entré på scenen med buller och bång skapar viss uppmärksamhet. Vissa snabba kandidatskiften i KD har också engagerat. Men idag tänkte vi skulle ägna oss åt en utveckling som har diskuterats inför årets val, nämligen eventuella framgångar för högerpopulistiska och högerradikala partier. Eller om man så vill, partier som ligger utanför den tidigare mittfåran bland europeiska högerpartier i form av konservativa och kristdemokratiska. Ni vet säkert vilka jag menar. Hur skulle en sån framgång kunna se ut? Hur skulle det påverka parlamentet och unionen under de kommande 5 åren? Alternativa högerpartier är förstås ingen nyhet i Europapolitiken, som har funnits representerade i flera decennier. Partigruppen Identitet och demokrati bildades ursprungligen redan 1984 av franska Front National. Och där finns numera exempelvis Dansk Folkeparti, Lega Nord och Alternativ für Deutschland. De svenska Sverigedemokraterna återfinns tillsammans bland annat Sandfinländarna i partigruppen Europeiska konservativa och reformister. En gång i tiden grundat av Tories innan Storbritannien lämnade EU. Dessa båda grupper får enligt de notoriskt lite svårtolkade opinionsmätningarna ungefär 80 mandat vardera, alltså nästan jämstora tillsammans med EPP, den traditionella högergruppen. Så hur blåser då valvindarna den här gången i Europa? Hur kommer parlamentet se ut efter valet i juni? Hur kommer de traditionella partigrupperna förhålla sig till dessa högergrupper om det är nu så att de växer större? Kommer majoritetsförhållandena i parlamentet skiftat och vad betyder i så fall det? Det ska vi prata om idag och jag är glad att hälsa dagens gäster välkomna. Sofie Blombeck, doktor i statsvetenskap och universitetslektor vid Mittuniversitetet. Varmt välkommen hit Sofie.
Tack.
Och Andreas Johansson Heinö, gammal bekant i podden, också du doktor i statsvetenskap och förläggare på Timbro. Varmt välkommen hit du också.
Tackar, tackar.
Andreas, jag ska börja med dig. Det är inte varje dag jag läser DNs ledarsida, men när du skriver gör jag det alltid. I 2 decennier har Europa ropat att vargen kommer. Nu är populisterna här, löd rubben på en text av dig från i vintras. Vilka är de här populisterna och hur vet vi att de är här nu?
Ja, så skrev jag ju och bakgrunden var ju att inför varje EP-val på 2000-talet, vågar jag hävda i alla fall, från 2004 och framåt, så har det varit en story medialt, ett narrativ som har upprepats att man varnar tidigt, men man menar jag media. Det blir en tidig nyhetsvinkel. För att skapa intresse för det här valet så pekar man på opinionsmätningar och prognoser som tyder på att högerpopulister kommer gå framåt, att det är farligt. Och dessutom har etablerade partier också hakat på det där i sina valkampanjer och i ganska stor utsträckning ofta gjort det till en huvudsak att rösta för att rösta emot det här hotet. Och min poäng där är väl att det där har hittills varit överdrivna hotbeskrivningar. Hur illa man än tycker om de där partierna så var de inte 2004 eller 2009 eller 2014 så starka att de hade mer ett mycket marginellt inflytande på politiken. De har ju ändå vuxit men ganska långsamt och de har varit splittrade. Det finns en del som har hållit emot dem. Nu är det som du säger, ingressar ändå uppe på nivåer där det de börjar bli en större maktfaktor. Och då har det paradoxalt nog kanske också blivit lite sån här ropa på vargen effekt av att det inte är lika många som engagerar sig längre. Men vi står ändå inför den största framgången hittills för de här partierna på Europanivå.
Okej. Sofie, vad säger du om Andreas beskrivning? Är det så att valet i sommar kan eller kommer bli den största framgången för högerpopulistiska partier i Europasammanhang?
Ja, men alla opinionsundersökningar tyder ju på det, men som nämndes här tidigare, notoriskt svårtolkade. Men det är ju egentligen inte konstigt, för det är ju samma trend vi ser även på nationell nivå runt om i Europa. Och inte minst på regeringsnivå, för det tänker jag också är en del av det här, att det är inte bara i Europaparlamentet som den här vargen kanske redan har kommit eller kommer att komma, utan även i många regeringar så samarbetar man med, eller rent av inkluderar eller i vissa fall leds av partier långt ute på högerkanten i de här grupperna som vi pratar om. Mm.
Andreas, du och Timbro publicerar ju någonting som heter populistindex, där ni tittar på valresultat nationellt för olika typer av partier, både vänster och höger, populistiska. Mm. Vad visar det? Jag vet att ni har uppdaterat ert index ganska nyligen. Vad visar det?
Precis, alldeles nyligen lanserat en helt färsk rapport på detta, som ju som sagt, och som du säger, det är nationella val, inte Europaparlamentsval, och det går tillbaka till 1945 och framåt för att se de här långsiktiga trenderna för olika ideologiska familjer där då populismen ingår. Och det visar ju en uppgång från millennieskiftet fram till 2019 och därefter en utplaning som kan vara en tillfällig platå eller som kan vara ett tak, eller det kommer vi veta i framtiden, men det går inte att belägga ett ökat stöd de senaste 5 åren på nationell nivå. Mm.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
En fråga som jag vill diska av lite, det här med vargen kommer och det. Ni som lyssnar ska veta att många har sagt vargen kommer tidigare. Då har Andreas kanske sagt så här att men vargen kommer inte riktigt nu. Men nu säger du ändå att vargen kommer och nu är du ensam om det. Nej, men för man får lite känslan, inför varje kyrkoval brukar ju Socialdemokraterna säga SD satsar jättemycket på kyrkovalet, så bäst att gå och rösta på SD. Det har ju varit närmast parodiskt liksom, hur man liksom använt det som mobiliserande faktor. Är det så att det har använts av andra partier för att locka väljare som kanske inte är jättesugna på att rösta, att det helt enkelt varit lite trick från deras sida? Är det så man ska förstå det?
Ja, alltså inget parti väljer ju sitt valbudskap utan en övertygelse om att det här kommer att mobilisera våra väljare. Det gäller ju var man än lyfter fram, eftersom som alla statsvetare säger i alla sina sammanhang att Europaparlamentsvalet handlar om att mobilisera. Eftersom hälften inte röstar så måste man få så många som möjligt av sina egna anhängare att gå och rösta. Och då har centerpartister och liberaler och socialdemokrater och miljöpartister tyckt ganska länge att om vi kan locka med hotet från högerpopulismen, fascismen, extremismen, så kommer fler centerpartister och liberaler och socialdemokratiska väljare faktiskt att gå och rösta. Mm. Det har varit en logik. Och då har man indirekt tjänat på det, att spela upp den historien.
Fi hade ju något år sin stora slogan, ut med rasisterna, in med feminister. Och det var ju inga väljare som stod och valde mellan Fi och SD så här, utan det var ju väldigt uppenbart mobilisering. Ja, vi kan släppa det. Vi ska gå in och, jag tror vi behöver lite repetition kring Europaparlamentet. Sofie, 705 ledamöter sitter där. Av dessa är 21 invalda av svenska väljare. Det innebär att Sverige är ungefär Europas Värmland eller Dalarna, om man jämför med riksdagen i storlek. Och i Europaparlamentet finns det partigrupper. Repetition som sagt, vad är en partigrupp? Är det som partier eller är det någonting annat?
Ja, kanske börja med att de är 701 just nu. Men de kommer att bli fler efter valet. Och det här är ju en omstrukturering efter Brexit. Mm. Blir de väl 720, om jag kommer ihåg min siffra rätt, här på Uppsuts. Fler i alla fall, men vi får inte fler från Sverige. För vi fick lite extra så här, sista mandatet på marginalen förra gången man omstrukturerade, så att det är inte Sveriges tur att få fler nu. Men partigrupperna då, ja, de är på många vis, fyller de samma funktion kan man säga på parlamentet som partier gör i ett nationellt parlament. Det vill säga är ett verktyg för parlamentariker att samordna sig. För om 700 plus människor alla ska förhandla sinsemellan och komma fram till någonting, då kommer ingenting att bli av. Man behöver en struktur som gör det liksom möjligt att nå överenskommelser. Och det här på liksom 1700-1800-talet utvecklades sig till partier på nationell nivå. Och i Europaparlamentet så fyller de partigrupperna den här funktionen, men de består i sin tur av Europaparlamentariker som i regel tillhör nationella delegationer, det vill säga de kommer från ett nationellt politiskt parti. Så svenska socialdemokrater sitter i socialdemokratiska partigruppen, svenska moderater sitter i EPP-partigruppen och så vidare. Och det innebär att partigrupperna har i regel, eller de har mindre sammanhållning sinsemellan, mindre hård partipiska än vad man har i till exempel riksdagen. Så exakt likadant funkar de inte, men de är till för samma sak.
Mm. Men i regel brukar man rösta som sin partigrupp, eller hur ofta är det man avviker från den? Väldigt generellt förstås.
Ja, precis. Jag var faktiskt nu på förmiddagen precis och fick se lite nya siffror från allra sista mandatperioden här, släppta från CIEPS. Och det varierar från ungefär 80% i den gröna gruppen ner till under 50% i den här identitet- och demokratigruppen längst till höger. Och det skiljer också väldigt mycket från frågeområde till frågeområde. Så är det gröna gruppen och det är en miljöfråga, då banne mig är de överens. Men i vissa andra frågor så kan man sticka ut. Och då är det ofta om frågan är väldigt viktig för landet nationellt.
Mm, okej. EU-parlamentet, det är inte som riksdagen att man då väljer en regering. Men hur ser majoritetsförhållandena ut i parlamentet idag? Alltså, säg att EU-parlamentet skulle välja en regering. Vilka skulle ingå i den regeringen och vilka skulle stödja den regeringen? Går det att översätta i sådana termer? Vad säger du?
Ja, men lite grann är det ju faktiskt det man har börjat göra de senaste mandatperioderna, även om det inte alls är lika, vad ska vi säga, genomgående som på nationell nivå. Men man har ju infört det här systemet att Europaparlamentet ska godkänna kommissionens ordförande. Och det är ju liksom det närmaste vi har till något inslag av parlamentarism i EU. Och den personen brukar utses då från den största partigruppen. Det är ju så Ursula von der Leyen blev vald.
Som är EPP-are.
EPP, precis. Och om man tittar historiskt sett så har man alltid kunnat bilda en majoritet i Europaparlamentet genom att EPP och Socialdemokraterna samarbetar. Fram till förra valet. I takt med att vi har fått in fler och fler partier med mer ideologisk bredd så har liksom fragmenteringen ökat. Och senaste mandatperioden så har det krävts minst tre grupper för att bilda en majoritet. Och det har ofta varit EPP, Socialdemokraterna och de liberala. Men man har också sett andra samarbeten, både vänster ut och höger ut. För det är det som är en skillnad. Har vi en regering i Sverige, ja men då röstar man liksom, den koalitionen röstar ihop i nästan alla frågor i riksdagen. Men så funkar det inte eftersom det inte är en, det är inte den typen av omröstningar man gör när man kommer till Europaparlamentet, utan då måste man förhandla omröstning till omröstning. Men för att välja någon, ja då har det i regel räckt med två eller tre av de stora grupperna. Men det är frågan om det kommer att göra det efter valet nu i sommar.
Precis, och det var ju det lite Andreas flaggade för i den här texten jag nämnde tidigare, att majoritetsförhållandena kan se annorlunda ut efter valet. Hur ska vi tänka där? Vad lutar det åt, så att säga?
Ja, nej, jag försökte väl dra ut några sådana här linjer och spekulera lite grann. Och en linje är ju att kommer kanske finnas då ett matematiskt underlag för en renodlad högermajoritet. Och det vore någonting nytt. Det vill säga att EPP istället för att vända sig mot Socialdemokraterna och Liberalerna eller de gröna, det vill säga mitten och vänstern, så skulle man kunna vända sig högerut mot ECR och Identitet och demokrati, de två högergrupperna som kanske kommer mer in på detalj snart. Och att de tillsammans skulle kunna vara en renodlad högermajoritet. Det bygger ett på att vi får ett valresultat som möjliggör detta och två att EPP vill detta, vilket inte alls är liksom, självklart.
Och tre att de grupperna faktiskt vill.
Och att de grupperna finns kvar och håller ihop och vill. Va? Men bara det att den här möjligheten teoretiskt finns är någonting helt nytt. Mm. För väljarna har hittills alltid röstat fram ett parlament som tvingas samarbeta mot mitten. Det har liksom varit logiken har sett ut sådan. Vilket också gör att vi sitter så här i de här poddarna och måste börja med att förklara hur det funkar. Mm. Och det är väl det enda liksom, någonting positivt jag skulle se med sån utveckling, att det skulle förenkla bilden av alltså det som vi demokratiskt alltid efterlyser, ansvarsutkrävande. Ett parlament där vänster styr och höger i opposition eller tvärtom är lättare att förklara för väljarna 5 år senare. Nu har vänstern styrt Europapolitiken i 5 år, blev det bra? Rösta på dem. Blir det dåligt, rösta på högern. Mm. Hittills har det varit stora koalitioner har styrt. Vem har ansvar? Väldigt oklart.
Jag tänker också en debatt som finns i Sverige kring Europaparlamentariker. Vem har röstat för vad och varför och vilka sammanhang? Du röstade mot rädda vita kaniner beslutet. Nej, det gjorde jag inte alls. Jag röstade för rädda bruna kaniner. Alltså det kan bli väldigt kryptiskt när Brysselpolitiken ska silas ner till svenska förhållanden ibland. Ja. Jag tror ni förstår vad jag menar. Men okej, vi ska bara kort repetera det Andreas sa nu. EPP, alltså den traditionella konservativa kristdemokratiska gruppen som idag har ungefär 180-170 mandat eller sådär. Och så har vi två stycken alternativa högergrupper kallar vi dem som kanske samlar, vad sa jag inledningsvis, 80 mandat vardera. Den matematiskt intresserade inser då att man landar någonstans mellan 300 och 350 där och med 720 ledamöter någonstans en bit över 350 så har man en majoritet.
Ja,
som skulle kunna aktiveras.
För det faller alltid bort ett antal mandat för du har ändå en del vilda och partilösa och sådär. Så
ja, okej. Okay. Ja, men möjligheten finns. Mm. Ja, Sofie, vad tänker du? Är det här någonting som ligger i korten, tror du, att man skulle kunna få se ett sådant majoritetsförhållande så att säga, realiseras i parlamentet?
Så sent som i måndags så hölls ju den här första spetskandidatdebatten med väldigt liten publik, tror jag, på YouTube. Där de olika ledande kandidaterna från de olika partigrupperna frågades ut på ett universitet i Maastricht. Och där underströk ju Ursula von der Leyen det som hon även har sagt tidigare, det här att det finns någon form av röd linje gentemot identitet- och demokratigruppen. Men öppnade i ett svar för att kanske ECR, eller kanske åtminstone delar av ECR, beroende på hur majoritetsförhållandena ser ut. Så ska man tro på det, då låter det ju som att om det blir EPP som får utse liksom kommissionsordförande och blir liksom någon slags... sannolikt kommer liksom mitten i parlamentet att ligga i EPP framöver. Och följer man då von der Leyens linje och tänker liksom röd linje mot identitet och demokrati, vi ska ha liksom inte samarbeta med dem för de är inte demokratiska och ställer inte upp på det europeiska projektet. Det är mycket det man har liksom tryckt på. Det är, man ska vara demokratisk, man ska ställa upp på EU som idé och man ska vara för Ukraina mot Ryssland ungefär. Och så länge det håller, nej men då går det inte ihop matematiskt, för då räcker det inte. Men det blir ju då också frågan om dels hur EPP ställer sig, men också hur Socialdemokraterna ställer sig. Om de vägrar samarbeta, om det går dåligt för dem, så kanske de ser att det finns ett värde i att gå i opposition. Och det har man inte gjort tidigare.
Mm. Andreas?
Nej, men precis så. Det här, man kan ju tänka att det här också är ett steg på vägen. Den här förändringen sker ju inte jättehastigt, men...
Du börjar med att äta lunch med köttbullar och så går det vidare.
Exakt, för att Europapolitiken är ju någon mening... efter Sverige i betydelsen att Europahögern är där borgerligheten i Sverige var någonstans runt 2018-2019. Man börjar överväga alternativ. Men skillnaden då att man har både ett SD och någon slags alternativ för Sverige motsvarighet som både gör det enklare och svårare kanske.
Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite mer om just de här partigrupperna. Exempelvis att Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti befinner sig i olika grupper, kanske är förvånande för en del svenskar i och med att vi ofta tänker på det som samma partifamilj så att vidare. Om vi börjar då med Sverigedemokraternas grupp, har en fråga till båda, jag vet inte vem som vill ta den. Berätta lite, vad är det för grupp och hur skiljer det den sig från den här gruppen Identitet och demokrati? Ska
jag börja?
Ja, du kan börja.
Man kan väl säga att ECR bildades en gång som ett steg på vägen mellan EPP och de traditionella partierna och de här partierna längst ut på högerkanten, som historiskt haft väldigt svårt att upprätthålla grupperingar och gruppbildningar. Det var ju då bland annat brittiska Tories, som ju verkligen är ett liksom etablissemangsparti, inte på något vis kontroversiella i den synpunkten, men man ville ha en gruppering för konservativa, EU-skeptiska partier, men som ändå hade åtminstone från början en ganska, vad ska jag säga, liberal inställning till det här med ekonomi och handel. Sen har det lite grann förändrats över tiden kanske. Men att det är någon slags EU-skeptiska men inte nödvändigtvis högerradikala eller högerpopulistiska från början. Håller du med om den karaktäriseringen? Säger jag och tittar åt Andreas håll.
Ja, absolut. Jag menar, Tories var ju med i EPP, trivdes aldrig där. Nej. Dels för att de var mer negativa till EU och dels för att de var mer marknadsliberala ekonomiska frågor än kontinentala högern. Och då ville man ha en egen grupp och då fick man sällskap av likasinnade från Polen och Tjeckien, framförallt som de stora grupperna där.
Men SDs medlemskap i ECR, är det okontroversiellt i gruppen? Eller?
Från början var det otänkbart. Och SD var ju först partigrupplösa när de kom in i parlamentet och sen hamnade de i en grupp som hette EFDD, som var UKIPs grupp. UKIP kunde ju inte vara i samma grupp som Tories i Europaparlamentet. Så de startade ju en egen grupp som var väldigt blandad. Där fanns ju italienska, alltså Beppe Grillos parti, femstjärnerörelsen, som ju mer egentligen vänsterlutande i sin populism. Och så lite blandade enskilda kandidater och Sverigedemokraterna, någon slags, ja, någonstans skulle de vara.
Mm. Precis.
Och Dansk Folkeparti, som du pratade om, och Sannfinländarna var ju först negativa till att ta med Sverigedemokraterna i sin grupp och höll emot, för de ville ju länge, var det ju någonting som SDs historia varit bekymmer för de andra partierna. De ville vara så här renodlade högerpopulister, men utan högerextremt förflutet, och det hade SD, och därför ville man ta in dem. Och sen med tiden så lyckades det där upp.
Men då har då så att säga SD i europeiska sammanhang normaliseras tillräckligt för att hamna i ECR ändå?
Ja, numera är det inte kontroversiellt att de ingår där.
Mm. Okay. Det var väl några rubriker just i brittiska tidningar i samband med att man gjorde det här bytet. Det var väl 2018-19, jag kommer inte ihåg, ja, någon gång. Om att
just före förra valet.
Ja, precis. Och då ändå liksom, då nämndes här SDs historia och så vidare just i samband med Tories. Men Tories var ju också, vad ska vi säga, minst radikala av ECRs medlemmar redan från början. De flesta andra var längre högerut. Och det var ju inget stort ramaskri.
Okej. Om vi går på nästa partigrupp då. Identitet och demokrati, som jag berättade, som grundades av Nationella fronten, Le Pen, alltså 1984.
Ja, men nu får jag vara en sån här tråkig panelist som invänder.
Oj då.
För jag skulle säga att det är olika grupper. Le Pen bildade en grupp 84, som sen upplöstes och bildades igen. Och upplöstes, och sen fanns inte den, och sen återskapades egentligen någonting nytt. Kontinuiteten är väl att det är fortfarande Le Pens parti som ändå är drivande här. Men jag tror inte, jag vet inte om Sofie som är ännu mer expert på detta håller med om att det skulle vara jag tror inte de ser det som en fortsättning egentligen, det är någonting nytt som har skapats.
Ja, men det är väl lite det här att längst ut på högerkanten så har grupperingarna varit väldigt flytande, både i om de finns överhuvudtaget och vilka som är med och hur mycket man faktiskt gillar varandra och samarbetar med varandra. Så att den här grupperingen i konstellationen är ju nyare.
Mm, okej, okay. Men det uppskattar vi panelister som sätter Moderaterna på plats. Men berätta, ska Sofie börja där också, vad är det här för gäng?
Ja, men det är ju de som är ännu lite längre ut till, vad ska vi säga, till höger än de som är med i ECR. Som Andreas precis nämnde, bildat av Front National en gång i världen. Har ju samlat mera, vad ska vi säga, hardcore EU-skeptiker än ECR, men också de som har vars inställning i frågor om till exempel migration, den typen av frågor har liksom gjort att man inte har sett som tillräckligt rumsrena för att få hänga med de andra i ECR. Så det har liksom varit den mera extrema kusinen till ECR under sin existens. Och som sagt, det är en grupp med låg intern sammanhållning. Det är ett gäng partier som egentligen helst inte vill vara med i EU, många av dem, så att de ser inte ett jättestort värde av att samarbeta jättemycket och driva jättemycket europeisk politik. Men som den sista mandatperioden kanske också blivit mycket kritiserad och ifrågasatt, till exempel i den här debatten, just för sin inställning till Ryssland.
Andreas, vill du fylla på någonting, skillnad mellan ID och ECR?
Som Sofie säger, ID-gruppen är mer euroskeptisk. Den har historiskt varit mer prorysk, men även där har det ju hänt saker efter kriget. Till exempel så kastade man ut ett holländskt parti som var med för att de även efter invasionen fortsatte att vara pro-Ryssland. Då åkte de faktiskt ur den här gruppen, så de har också någon slags gräns.
Det finns en gräns, absolut.
Ett exempel här är också Sannfinländarna som har gått mellan de här grupperna. De var med i ECR, gick sen till ID-gruppen, men i samband med att Sannfinländarna kom då in i finska regeringen nu igen senast, efter valet i höstas, har du, så gick man tillbaka till ECR och vill inte ha det här sällskapet. Det är också en grupp som har hängt på en skör tråd, för de har haft svårt att få ihop det antal partier som krävs. Är det fortfarande sju som...
Sju länder,
precis.
Så att det räcker inte ens med sju partier om några av dem är från samma land. Man måste ha partier, eller medlemmar från sju länder.
Och de ville gärna ha med SD, men SD ville först inte gå med här. Man var hellre grupplös än gick med i den här gruppen när den bildades.
ID och ECR, skulle de kunna slå sina påsar ihop? Är det realistiskt?
Inte i nuläget, för att det är för hög kostnad för en del av ECR-partierna att samarbeta med de som uppfattas mer radikala. AfD till exempel, Alternativ för Tyskland, ingår ju i det. Mm. Och det, de har ju hållit på att utvecklas i en renodlat högerextrem riktning. Och bort från, medan de, många av de andra går ju ändå lite mer moderat, va? Mm. Moderera sina budskap. Det finns kopplingarna FPÖ, Putin, finansiering tidigare är väldigt känsligt i många länder. Så flera partier i CR tror jag skulle i nuläget backa inför en sån sammanslagning.
Skulle tro att det kanske är mer sannolikt att vi ser förflyttning av enstaka partier i så fall. Inte minst om det blir så att man öppnar för någon form av samarbete med DCR från EPPs sida, så skulle det ju genast finnas ett starkare incitament att försöka bli insläppt i ECR från en del partier. Bland annat så har det väl spekulerats om att Fidesz kanske vill vara med i den gruppen. De är ju just nu grupplösa efter att ha blivit utslängda ifrån EPP. Men för det blir ju ett sätt att vara med i en partigrupp är ju att få ett större inflytande. Mm. Och om då ECR är en tänkbar samarbetspartner men ID inte är det, ja, då kan det ju tala för att det kan bli svårare för ID-gruppen att överleva kanske. Mm.
Nu förstår jag att det är en väldigt svår sak att svara på, men om vi talar lite då politiska frågor som de här grupperna driver, ja, jag tror jag kan räkna ut att det handlar mycket om migration exempelvis och andra saker, men går det att se några generella drag? Om vi säger då att Andreas scenario kanske blir verklighet, att man går fram då som en bit, vilka sakfrågor kommer då stärkas? Om vi börjar med det, Andreas, skulle du säga?
Ja, men dels är ju migrationsfrågan en profilfråga för dem både nationellt och på europeisk nivå. Det här är de partierna som vill att EU ska ha så höga murar som möjligt och vara så restriktiva som möjligt. Det är det man gemensamt drar EU-riktning mot. Sen skulle jag säga att alla frågor som har att göra med klimatomställning, energipolitik har man också en ganska samsyn. Det är de här partierna som i sina respektive länder är mest skeptiska till att satsa på att klimatpolitiken, som gärna allierar sig nu med bondeprotesterna runt om i Europa och säger att det är klart vi måste sänka drivmedelspriser och sånt här, det är viktigare. Och där kan man kanske gå tillsammans med delar av EPP som också drar åt det hållet, så där har man nog lätt att hitta samstämmighet. Och sen finns det ju en grundmurad anti-etablissemang, och Bryssel är fortfarande etablissemanget, och även om man själva börjar bli en del av det så har man den retoriken kvar och man gillar inte att ge mer makt till EU och man vill ha en liksom nej-sägar-reflex tror jag i många sånt som rör maktbefogenheter och så.
Men det innebär också att man fiskalt sett är ganska konservativ om man tänker EUs budget och sådär.
Ja.
Sofie, vill du fylla på någonting där om vi tittar generella drag hos de här grupperna?
Ja, man ska vara lite relevant så är väl det gemensamma programmet nej. Nej till invandring, nej till klimatsatsningar, nej till EU, nej till EU-spenderande. Men man ska också komma ihåg att de här grupperna har ju mycket mindre av en gemensam politik än vad de andra partigrupperna har. Man utser till exempel inga sådana här spitsenkandidaten, så här toppkandidater. Man har väldigt lite av någon slags gemensam plattform inför valet. Nu kan man ju säga att även de andra partigruppernas gemensamma plattformar spelar ju extremt liten roll i valrörelserna, men de finns ändå där. Man har liksom pratat ihop sig partierna emellan på europeisk nivå om ungefär vad vi kan ha som minsta mer gemensamma nämnare och vara överens om. Det görs inte alls på samma sätt i de här grupperna. Än, i alla fall.
Ja, frågan är redan lyft med det här med stöd, eventuellt stöd till Ryssland eller att man är missnöjd med det europeiska stödet till Ukraina. Andreas, vad finner man sig där? Splittrad bild låter det som?
Splittrad och i rörelse. Den stora bilden är ändå att från att det har varit partier som nästan alltid röstade emot sanktioner mot Ryssland, som uttalade sig positivt om Putin, som tyckte att ja, det finns brister i Ryssland, men det finns brister i EU och USA också. Och liksom, det finns mycket i Putins västkritik som man gillade. Så har de flesta tagit ett tydligt kliv i riktning mot att fördöma invasionen och ställa sig bakom sanktioner som Sverigedemokraterna har gjort på nationell nivå. Och sluta upp bakom Ukraina, men med en del viktiga undantag då. Mm. Så att man är inte helt enad kring det. Men rörelsen är ändå mer rysslandskritisk än för ett par år sedan.
Kanske omöjligt att svara på, men är det här en genuin rörelse eller är det mer politisk korrekthet så att priset för Rysslands stöd blir för högt politiskt sett?
Det är olika från olika fall. I vissa länder definitivt är det ren egoism. Mm. Alltså, man tänker, det är ju belagt att partier som Nationell Samling i Frankrike, FPÖ Österrike har fått direkta pengar från Moskva. Och sen finns det de här som, jag menar, Lag och rättvisa i Polen som är in i märgen antiryska i sin ideologi. Så att det är en stor variation där.
Sofie, vill du komplettera någonting där?
Inte egentligen jättemycket tror jag. Det var väl väldigt heltäckande. Men jag tänker att just samfinländarna tycker jag är ett intressant exempel också. Där man ju inte kanske uttryckligen har haft någon jättestor Rysslandsvänlighet, men Finland har också en väldigt komplicerad historia med Ryssland, men där det här gruppbytet motiverades ju bland annat med inställning till NATO efter Ukraina-krigets utbrott, att man liksom ställde upp på det finska NATO-medlemskapet, och då var man liksom också intresserad av att gå med i en grupp som är mer NATO-vänlig än vad det är.
Sen undrar jag det här med euroskepticismen, att man då kanske är emot EU som helhet eller att man vill ha kraftigt begränsat. Så vi, Andreas var med i en podd för några veckor sedan där vi pratade lite om hur det har utvecklats i Sverige, där då andelen som vill lämna EU har gått ner väldigt mycket, men däremot har liksom det blivit mer mainstream att problematisera Bryssel. Mm. Alltså junilistans framgångar i den typen av retorik är mer mainstream idag. Hur mycket av de här partierna är liksom, du sa blankt nej, men finns det också så att ja, vi kan köpa EU med ett annat och mindre EU, eller vad ligger landet där liksom?
Ja, men det är lite så här America first fast på EU-nivå i många retorik. Det har blivit mindre gångbart att rent liksom propagera för att det egna landet ska lämna EU helt och hållet. Brexit är ju kanske inte det bästa paradexemplet på hur man vill att ett land ska utvecklas, till och med för de som är ganska skeptiska mot EU, men det har ju inte på något vis gjort de här partierna till kramare av EU och europeisk integration, utan mer någon slags det finns ju massa sätt att så här, vi akademiker delar in de här, men det är någon slags EU-kritik snarare än att man vill lämna. Och jag tycker att man mer och mer på lite ovetenskapligt anekdotiskt nivå ser argumentation i stil med att gärna EU, men EU som bara gör de sakerna som är bra för vårt land.
Mm. Andreas, du nickar. Vill du...
Nej, jag håller med. Det är en bra sammanfattning. Jag skiljer mellan mjuk och hård euroskepticism.
Det är en populär variant.
Just för att det är ändå en kvalitativ skillnad på, absolut, att säga att vi ska lämna EU mot att vi ska vara kvar i EU men försöka begränsa makten. Det måste man ändå hålla isär, tror jag.
Och sen en annan avslutande så här stor övergripande fråga. Man talar ju ofta att den nya högern är motståndare till den liberala demokratin i sig. Och nu vet jag inte om EU-parlamentet och EU är det bästa exemplet på den liberala demokratin eller hur man ska tolka det. Finns det en sanning i det, och i så fall hur manifesteras det motståndet mot den liberala demokratin på europeisk nivå? Andreas, vill du
alltså börja? Det är ingen slump att gruppen heter Identitet och demokrati. En gruppnamn så här spelar roll. Man vill verkligen lyfta fram. Det finns ju en föregångare snarare, eller det fanns tidigare en grupp som hette EFD, alltså Europe
Freedom and Democracy,
Freedom and Democracy,
och sen, om jag minns rätt. Ja, och sen, det är så många förkortningar.
Freedom and Democracy, och sen bildades den om och lade till ett extra D, så var det Freedom and Direct Democracy. Så även där fanns demokratinamnet i själva gruppnamnet. Alltså det här är ju partier som man själv vill av att de självklart är demokrater. De är bättre demokrater än etablissemanget. De andra är ju sådär halv eller helt korrupta och förblindade av ideologi. Det här är ju partier som står på folkets sida, som vill genomföra folkviljan. De är äkta demokrater, de gillar direktdemokrati. Det var ingen slump att det fanns med heller. Och det var där som Sverigedemokraterna var med en period. Och man tycker såklart att de flesta här tycker att EU har fel i sina sanktioner mot Ungern och mot Polen. Att Ungern och Polen är bra exempel på länder där man följer folkviljan och står för någonting genuint. Och att EU försöker liksom tvinga på en agenda som är de här länderna främmande. Så det är absolut en mångfald i demokratisyner här. Och tar man det här med liberal demokrati och maktdelning på allvar, så är de ju ett hot för att de står för en annan demokratisyn.
Precis, det är ett hot. Förlåt.
Europaparlamentet är väl ändå den tydligaste manifestationen av just folkviljan på EU-nivå, i alla fall.
Ja, så är det ju.
Ja. Vad säger du? Olika demokratisyn, hur mycket handlar det om det, om man ska dra gränsen mellan, eller försöka se vad de här högergrupperna, hur de särskiljer sig?
Jag skulle säga att jag håller helt med om att det är den olika demokratisynen, men när man pratar om populister av alla slag som ett hot mot den liberala demokratin, så är det mer det första ledet som man fokuserar på, alltså den liberala delen av den liberala demokratin, alltså institutioner, maktdelning som Andreas nämner. Och där är ju EU ett paradexempel på just de principerna i mångt och mycket. Det är inte särskilt mycket direkt demokrati, för det är den enda direktvalda institutionen. Europaparlamentet har en väldigt liten del av makten, om man sedan även väger in makt hos rådet, hos kommissionen, hos domstolen och så vidare. Så på det sättet så, visst, de utmanar det systemet, men det gör de också ganska uttalat. Det är ingenting som man försöker liksom smyga förbi och inte låtsas om, utan det är ju en del av hela pitchen att man vill ha en annan form. Problemet är att man vill ju inte egentligen ha en direkt demokratisk form på europeisk nivå, utan man vill ha mera direktdemokrati på nationell nivå. Och då blir det lite oklart hur egentligen beslutsfattandet ska gå till på europeisk nivå. Men
det var lite det jag menade med min fråga till Andreas, att här har vi ju ändå ett parlament att man får rösta direkt och som är otroligt direktdemokratiskt jämfört med kanske andra institutioner inom...
Men som inte får utse en regering och som man heller inte vill ska få utse en regering. Mm. Så jag vet inte riktigt var man landar där. Det kanske inte är en helt färdig plan som alla har gemensamt här.
Hörrni, något som är snart färdigt, det är vår tid för idag. Jag tänkte bara be er, nu man följer valet här framöver, det är en månad lite drygt kvar, och det här vi pratar om nu, högerns, den alternativa högerns eventuella framgångar, vad tänker ni, vad ska man hålla utkik över efter här mot slutet? Är det någonting ni liksom vill att folk ska tänka till lite extra? Okej, väldigt flummig fråga, men ni förstår vad jag menar. Säg någonting extra bara.
Jag tror, alltså, det kommer börja flyga den här typen av floskler som vi har hört i flera valrörelser om att rösta mot extremisterna. Varning för det här. Så lyssna efter liksom nyanserna där. Lyssna efter journalister som ställer följdfrågor. Mm. Vad de verkligen menar med det där. Det är intressant åt flera håll. Det är intressant såklart att hålla Moderaterna med von der Leyen om att man ska öppna för att samarbeta med ECR på europeisk nivå. Om inte, varför gör ni det i Sverige i så fall? Det är väl samma logik. Var går gränsen? Varför har Socialdemokraterna sån enorm problem med detta? Varför skulle det inte kunna fungera? Varför ska de vara uteslutna från samarbete? Alltså, ta det ett steg längre. Jag var nöjd inte med den här retoriken vi har varit vana vid tidigare, som skulle vara ett val mellan extremism och godhet. Eller?
Mm. Men du har väl utbredda tips både till oss journalister och till väljarna. Sofia, avslutande ord från dig. Vad tycker du man ska hålla utkik efter?
Jag tycker man ska titta på ett konkret sakfrågeområde där de här partierna har flyttat fram ställningarna väldigt mycket, och det är ju klimat- och miljöpolitiken, som i alla fall för svenska väljare är topp på listan över frågor man tycker är viktiga. Därför att, som sades alldeles i början av podden här, så är ju det en fråga där de här partierna mobiliserar väldigt mycket. Man har precis röstat igenom ett stort paket med klimatåtgärder i EU, men de ska ju implementeras och genomföras och betalas för. Parallellt med det ser vi saker som bondeprotester och så här runt om i Europa. Så jag tror att där kanske vi kan få se en politisering som inte bara handlar om ja eller nej till EU, utan faktiskt ett konkret politiskt sakområde där grupperna längst ut till höger kan tänkas vilja driva politik och inte bara för eller emot hela samarbetet.
Jag har ju också ett utmärkt tips att hålla utkik efter detta. Stort tack för det, och då så ska jag tacka er helt och hållet för idag. Stort tack Sofie Blombeck, universitetslektor på Mittuniversitetet, för att du gästade mig idag.
Tack så mycket.
Och tack till Andreas Johansson Heine, förläggare på Timbro förlag, för att du kom hit idag. Tack.
Tack, tack.
Och tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med synpunkter och tankar om det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Kanske någonting mer som rör just Europaparlamentsvalet. I så fall är det bara att mejla till ledarsidan @svd.se. Dagens producent, han heter som ni vet Jesper Sandström. Jag heter som ni vet Andreas Eriksson, och jag hoppas som ni vet att vi hörs snart igen.
Thank you.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.